Alltså så här, när vi pratar om det, att så här, olika yrken och sådär. Mm. För ja, obviously, vi jobbar i kontorslandskap. Då ja. Har man mycket möten. Och det kan jag tänka mig att många har på sina jobb. Men också som du säger, så här, butiksjobb. Undrar vad deras liksom... Det ska vara så roligt att prata med folk med MPF som har olika jobb och se vad deras så här, main issue är.
Det kanske är en grej att titta på. Vilka kan man bjuda in gäster som har något helt annorlunda? Men du bjuder in en trädgårdsmästare, fiskare och så vidare.
Ja, för det hade varit jävligt spännande. För det jag tänkt på, jag vill verkligen prata med någon som har ett jobb som är mycket mer fysiskt. För idag så märker jag att det tenderar ju väldigt lätt att man intervjuar folk som kanske har just ett kontorsjobb.
Ja.
För det är de jag bara råkar hamna i samtal med. Men jag skulle verkligen vilja prata med någon som har ett fysiskt jobb och höra lite mer vad som är liksom jobbigt i det yrket. Eller om det snarare kanske är skitnice, jag vet inte.
Så lyssnar du på det här och jobbar med någonting liknande som Amalia beskriver? Eller om du känner någon som jobbar med någonting liknande och du vet har en NPF-diagnos, hör av dig.
Please let me know. Men jag vill höra om du har lite fler termer som är roliga att prata om.
Ja, okej, okay, absolut.
Bring them on, I think this is funny.
Har du hört termen body doubling?
Nej.
Nej, okej. Okay. Så vad det är att du kanske har svårighet att koncentrera dig och du sitter själv och jobbar, du ska jobba på en grej, en text eller whatever. Men då du inte hålls ansvarig för det du gör i nuet, i rummet, så är det så enkelt att skjuta på det. Gör någonting annat. Men body doubling är alltså om du har en vän i närheten som du kan bara, du, skulle du kunna sitta bredvid mig och göra ingenting medan jag jobbar på en grej helt by myself?
Ja.
Yes. Det som sker då är att helt plötsligt så är du i samma rum med en annan person och på någon så här fundamental nivå så är du ansvarig framför den här personen att arbeta, att prestera. Jag kan inte svara på hur det går ihop i hjärnan, men det funkar. Du arbetar faktiskt lättare med det du ska göra. Om du till exempel ska laga mat kan vi också dra som exempel. En person som sitter nära dig utan krav på att du ska underhålla personen eller någonting. De är där för att göra sin egen grej.
Mm.
Helt plötsligt så kommer du laga den maten liksom, eller göra den dammsugningen och så vidare. I mitt fall så är det oftast att skriva mail, skriva pressmeddelanden och så vidare.
Gud vad intressant, det här är jättetypiskt för mig.
Mm.
Jag märker att det var ju under en period jag jobbade hemifrån hos en kompis trots att vi hade helt olika jobb. För att det gjorde att jag fick gjort mycket mer.
Ja.
Eller liksom,
du har alltså gjort det utan att tänka på det?
Nej, ja, alltså det är bara något jag har gjort.
Mm.
För att det är skönt typ. Jag har ju tänkt på att det är skönt att jobba med någon, men jag har aldrig liksom tänkt på att det är ju det du säger, det är ju det som är grejen.
Mm.
Det är också, det är därför jag tror att jag... när jag blev singel så tyckte jag ju att det var jobbigt, aspekten av att jag hade inte längre någon som typ hade koll på mig. Förstår mig rätt, det var inte som att mitt ex kontrollerade mig.
Men nej, men det,
var...
det är just det som är grejen, att det ska vara utan förväntningar.
Ja, att det var så skönt att ha någon där som bara ser att mitt liv rullar på typ.
Ja.
För sen när jag blev singel, jag har ju märkt ju det att under det här året har det varit mycket lättare för mig att prokrastinera. Skjuta på saker, alltså skjuta på allt möjligt. Versus när jag var ihop med mitt ex fick jag gjort saker på löpande band nästan.
Ja. Nej, men så att se till att de oftast, det absolut bästa är ju om den här personen har ett annat liknande jobb så att ni kan sitta och göra de här sakerna tillsammans. Alltså så här alone together. Alltså att sitta och göra sin egen grej by yourself bredvid någon annan.
Mm.
Så att det är sjukt. Jag har till och med hört om hur folk gör det här online. Jajamensan. Det fungerar precis, eller jag kan inte säga att det fungerar precis lika bra, men det funkar faktiskt även om du hoppar in i ett Zoom-möte med någon annan och bara mutar varandra, men har kameran igång så att jag kan hela tiden se att du är där.
Men vänta, fan, jag typ såg någon typ nyhetsartikel om det här nyligen.
Okej. Okay.
tror jag. Alltså typ att så här random personer så här möts upp i typ såna här format.
Japp.
Och bara typ sitter i grupper och bara...
Precis, det har inte jag testat själv. Men en vän till mig som också gick här på Bergs, hon har testat att just hoppa in i ett Zoom-call med främlingar som är mutade. Och alla då sitter och bodydubblar och är i det här rummet för att kunna arbeta bättre. Och apparently så funkar det precis lika bra.
Oh my god, det här ska jag prova. Mm. Gud vad fascinerande. Det där är ju någonting jag har känt varit... Det är ju någonting jag strugglar med väldigt mycket just nu. För jag har ju valt att inte äta ADHD-medicin längre.
Okej.
Okay. Så jag slutade väl successivt under sommaren. Alltså jag får... Jag relapsar för hårt när medicinen går ur. Så det som händer är att alltså jag får en ren och skär avtändning i princip varje kväll. Och det är liksom så, som typ missbrukare har problem.
Yep.
Får jag, fast kanske inte såklart lika illa. Men det, jag mår inte bra.
Nej.
Så nu har jag ju behövt orientera mig att ha ätit ADHD-medicin i ett år. Och får ju by sig liksom den här... härliga fokuskicken varje dag och typ 4-3 timmar där jag liksom är unstoppable.
Yes.
Alltså jag kan göra allt. Till att nu har jag inte den. Och det kan vara tufft för mig att veta att jag har ett annat jag som jag tyvärr inte riktigt kan uppnå. Liksom. Mm. Och det har varit, det är fan inte så kul alltså.
Nej, det där är, alltså det är en skitjobbig situation.
Mm, det är jobbigt. Och det blir lätt att jag också tänker att så här, nej men jag, fan jag kanske ska ta medicinen idag.
Ja.
Bara för att typ. Men så vet jag ju att det kommer inte bli bra. Och så har jag ändå gjort det kanske 6 gånger sedan jag slutade. Följt av att jag mår ju skit på kvällen. Och så blir jag påmind om varför jag slutade varje gång det hände. Liksom.
Ja, precis. Just det, det här var varför jag slutade när man kommer tillbaka dit.
Ja, men det sorgliga var ju att, och det här är också väldigt viktigt att så här, du som lyssnar, det här är otroligt individuellt med medicin. Så ja. Bara för att det inte funkar för mig betyder det inte att det inte kommer funka för dig.
Men där vill jag också flika in och säga det att resan av ADHD-medicinering, den kan ta väldigt lång tid innan man hittar rätt på alla sätt och vis. Och det var faktiskt, jag visste inte om det skulle bli ett topic idag eller inte, men jag har ju fått olika mediciner och behövt justera doser och så vidare i 5 år. Och det är faktiskt bara på senaste halvåret som jag har fått en dos som faktiskt funkar i min vardag och som inte förstör min fritid efter arbetet. Så det tänkte jag också liksom säga, att det är inte klart bara alltså så här, för dig Amalia, att du har den här känslan som jag absolut absolut känner igen. Jag kände mig som ett äggskal i slutet på, alltså, jättemärklig metafor, men det, jag var som ett äggskal, att om du knackar på mig så skulle jag liksom gå sönder.
Ja, men det är som att skalet är ju fejk.
Ja.
Det är medicinerna som gör att du håller ihop typ.
Exakt.
Men det gör inte det egentligen.
Liksom så här kräkfärdig på kvällarna. Jag var nära att spy så många gånger. Ibland har jag gjort det också. Men det finns, det är värt att testa vidare. Så att...
Ja, jag tror att för mig har det väl också lite brustet, att jag tror att jag skulle nog egentligen kanske behöva prata med lite olika läkare liksom.
Det är också en väldigt bra idé att få en second opinion, för ens läkare kanske inte är så lyhörd som man vill.
Ja, och typ så här second psykiatri. För att jag tycker väldigt mycket om min psykiatri, men jag tror ändå att när det gäller medicinbiten så har det varit så här, det känns som att med de jag har pratat med så är det som att det bara finns typ 4 vägar att gå, och funkar inte någon av de 4, nej men tråkigt
tough
för dig
luck,
typ.
Precis.
För att så här, nej jag mådde inte bra av Concerta. Elvanse funkade i typ 9 månader. Sen var det som att jag hade ju issues under hela perioden med Elvanse, att jag fick kemisk ångest. Men så var det som på slutet att det bara ballade totalt ur.
Ja.
Och jag vet liksom inte... det var som att min kropp bara, jag vill inte mer.
Nej.
Och då fick jag ju bara lyssna på den. Sen så har jag provat en annan typ av medicin som... alltså jag har ju provat långtidsstimulantia, alltså Elvanse.
Ja, det är en av 2 du har nämnt.
Ja, ihop med kort tid.
Attentin.
Attentin eller med Dikinett.
Ja, yes. Precis. Det var den kombon som förstörde mig också.
Ja, fy fan! Alltså, det gick inte. Och då trodde jag att när jag började med det, att addera korttidsverkande på min långtidsverkande. Mm. Att så här, ta det här när den långtids går ur, så att du jämnar ut kurvan.
Ja.
Nej, nej, nej. Alltså, det slutade med att jag låg kallsvettare, så hade den sjukaste pulsen. Mm. Och då provade jag en annan medicin nu i höst. Nu under hösten har jag provat en annan medicin som är typ som en antidepp.
Okej.
Som ska ge effekt på lång tid. Men den har inte gett någon effekt alls. Nej, okay. Så den har jag slutat med också.
Mm. Ja, men det finns fler alternativ än de du har radat upp. Och det finns även alternativet att splitta upp doseringen.
I have done that.
Ja, men för exempel någonting som har fungerat väl för några som jag har pratat med, som alltid också har spenderat en lång tid med att försöka hitta någonting som funkar, är att jag har tagit 50 milligram Elvanse i flera år, och sen så kommer den här kraschen när medicinen går ur.
Mm.
Okej, men och sen så har man testat så här atentin, testa en högre dos igen och samma gång. En vän till mig tipsade om att hon tog Ritalin, och så var det kanske 30 milligram på morgonen. Hon tar sen 20 milligram vid lunch och sen en 10 milligram i slutet på arbetsdagen. Mm. För då får du inte den här kraschen som många beskriver, som både du och jag och hon liksom så här, alla har upplevt. Utan då blir nedförsbacken jämnare. Kurvan blir lite slätare.
Kan hon sova då?
Det är utmaningen. Alltså, det kan inte jag svara på för hennes vägnar. Det verkar fungera bra för henne. Jag har börjat göra samma grej med Elvanse. Fungerar superbra. Jag har inga sömnproblem med det.
Det här, alltså,
men har du det det går ju att det går att justera efter det också. Och du kan också även få sömntabletter om det behövs, alltså melatonin och så vidare, finns att skriva ut. Och så många säger att det fungerar bra. Jag vet att det finns mycket bieffekter med det också, men det är alltid värt att testa.
Ja, och se vad som funkar bäst för dig. Alltså, vissa är ju bieffekterna doable liksom.
Ja. Och bieffekter kommer alltid finnas, men hur gör man, hur minimerar man dem?
Precis. Mm. Nej, jag vet liksom inte. Jag har känt att sen jag slutade med Elvanse så har jag problem att känna motivation och driv.
Ja.
Innan jag började med Elvanse så kände jag att jag var väldigt bra på att känna mig driven och motiverad utan medicin. Och sen var det som att när jag började med medicinen så blev det super mega driv istället.
Mm.
Och sen när jag slutar så är jag väldigt likgiltig inför saker. Alltså det är lite som att så här, man pratar ibland om att missbrukare så här, när de väl slutar missbruka så har de svårt att uppleva lycka, naturlig lycka. Och där är jag lite rädd för att det är någonting som hänt i mig, att det är något som skiftat typ, att min hjärna har liksom lärt sig vad extrem motivation är, och därför känner inte jag vanlig motivation längre typ.
Precis, du är rädd för att medicinen har ändrat din kemiska balans i hjärnan.
Exakt.
Och därför är du nu inte samma person utan mediciner som du var innan du tog medicinerna.
Precis.
Den I cannot stress this enough. Det där var jag i flera år.
Mm.
Och jag är så glad att du säger det, Amalia. För att jag har aldrig sagt det här till någon annan.
Mm.
För jag är rädd att stämplas som missbrukare.
Ja, det är ju den.
Men det du beskriver är ju ett missbruk. Om du bara kan vara dig själv på mediciner så är du ju missbrukare. Liksom.
Precis.
Vilket är helt sjukt att tänka själv.
Mm.
Men och det stämmer verkligen inte. Men så här, den rädslan är real.
Jag har känt att det pratas inte så mycket om effekterna av medicin, liksom om du väljer att sluta.
Mm.
Vad gjorde medicinerna med dig liksom? För att när jag försöker prata med professionell hjälp om det, så känns det som att jag vet ju att läkare är i regel väldigt så liberala oftast när det kommer till medicin, och att man tycker medicin är väldigt bra, vilket det oftast är.
Mm.
Men jag tycker också det är viktigt att vara öppen för att så här, vad har hänt i mig nu, för att jag upplever ju tydligt ett skifte, men jag kan uppleva att det blir liksom lite så här bortviftat liksom, trots att jag märker tydligt att min motivation är inte samma. Jag prokrastinerar så jävla mycket mer nu när jag har slutat med medicinen versus innan.
Ja.
Sen blir det också så här, för mig är det ju också svårt att avgöra vad som är vad, för jag har också varit utbränd 2 gånger.
Ja.
Det kanske är att jag inte kommer vara mig själv för att jag har fuckat min hjärna på det sättet. Men det är jobbigt liksom. Och det är nog någonting som... nej, men det gör mig ganska ledsen.
Mm.
Och det känner jag ganska ofta, att jag saknar typ ADHD, Amalia,
pre-medication,
pre-diagnos ibland alltså.
Och där tror jag det kan vara viktigt att då sätta det, om man ska ta en extern analys.
Mm.
För det är väldigt svårt att analysera sig själv.
Mm.
Och därför, jag har den turen att jag har en bästa vän som är väldigt lik mig själv i sättet jag tänker.
Mm.
Så att vi kan göra den här analysen på varandra.
Ja.
Men det är svårt att göra för sig själv liksom. Och det är att, vad gör du idag versus innan medicinen som gör att hela, så här, vad skiljer det faktiskt i din vardag? För mig, när jag tänker på det här, så är det ju väldigt mycket att vad gör jag idag som jag inte gjorde innan min medicin, och varför känner jag idag utan min medicin att jag har svårt att liksom så här starta upp och få motivation? Och svaret där är ju att jag jobbade med någonting helt annat.
Ja.
Jag jobbade med någonting fysiskt, eller så studerade jag någonting som gav mig motivation och dopamin varje dag by itself, för att det var någonting jag var fruktansvärt intresserad i. Medan det gör jag inte idag. Jag jobbar ett 9-to-5 jobb. Och därför är det svårt att hitta motivationen för mig då idag utan medicin.
Nej, men det är ju det där, och det är väl därför det är så jävla viktigt att typ analysera sig själv och till exempel kanske prata med terapeut och sådär. Och att inte bara så här utgå från att det är svart och vitt, att det finns ett före och ett efter. För jag vet att när jag har dåliga dagar gör jag verkligen det.
Ja.
På samma sätt som jag är supertacksam för att jag fått min diagnos och hela den biten, för den har ju förändrat hela mitt liv till det bättre.
Ja.
Men ibland blir man ju lite så, ja, men vad hade hänt om jag inte började med medicin? Ja, men jag hade väl varit fortsatt utbrända. Eller?
Nej, men alltså, om man tänker, och om jag då tar mig själv i den kontexten att, ja, men vad gör jag idag? Medans jag nu har fått min medicin och sedan fick de här tankarna, hur hade det, jag liksom ser tillbaka att så här, jag var ju så bra innan. Jag hade absolut inte fått det jobbet jag har idag utan medicinering.
Nej.
Jag hade inte kunnat hålla det jobbet om jag slutade med medicinering. Alltså om jag var den samma personen som jag var innan jag fick medicin. Och sen så ska jag också säga det, att när man tittar tillbaka på sig själv, nu jag säger man, men jag säger egentligen jag, när jag tittar tillbaka på hur det var innan medicinering, och när jag tittar tillbaks på, ja, men bara så här förra året, fan vad lycklig jag var där, och det var kul det var att göra det där och det där och det där. Men den tanken är så jävla så här pudlad, jag vet inte vad man ska säga,
en efterkonstruktion.
Ja, för jag mådde skit där. Jag mådde skit för ett år sedan, jag mådde skit för 5 år sedan. Men jag minns bara de fina delarna.
Ja.
Men om någon skulle liksom hålla upp en video av mig, då skulle det bli tydligare.
Ja.
Att jag var fan inte glad.
Nej, men,
eller jag mådde inte bra.
Nej, men det är ju den där, och jag tror att det är väl liksom människans största problem, att vi hela tiden tänker dåtid och framtid och inte så mycket i nutid liksom.
Precis.
Och att vi gör upp konstiga bilder och illusioner och förväntningar och rekonstruktioner i huvudet liksom.
Ja.
För att det är samma så här, alltså jag tror väl också någonstans att kanske anledningen till att jag inte känner lika mycket motivation idag och är trött och kämpar med kronisk trötthet och allt vad det innebär,
ja,
är ju kanske också för att för 4 år sedan så trodde jag fortfarande att allt var möjligt, och att när jag är 26 så är mitt liv spikat och klart och allt sitter liksom. Och nu har jag väl lärt mig att det funkar inte riktigt så. Och då är det klart att man kanske inte känner samma motivation alltid inför saker. Jag har också haft ett jävligt tufft år. Det var inte som att jag trodde att mitt år skulle bli som det blev under nyår liksom.
Nej.
Så jag tror att det är bara viktigt också att så här, våga typ grotta lite i det, för att jag tenderar ju att vilja säga, ja, men det beror på medicinen. Men jag vet ju också att så är det inte.
Du hittar en sak att skylla på.
Mm.
Meanwhile så är ditt hela ditt liv är väldigt annorlunda idag från hur det var för ett år sedan.
Exakt.
Du hade sambo, du hade ett jobb, du hade inte utbrändheter fram och tillbaka.
Nej.
Så att det är väldigt lätt att hitta en sak att skylla på, precis som det är väldigt enkelt att tro att det är en sak i hela världen som skulle hjälpa mig. While in fact så är det är oftast inte en enda sak, utan det är oftast en, liksom, en kombination av mindre saker som hjälper. Så att ja, det är värt att ta i perspektiv, så att
ja,
säga.
Ja, och det är så här, det är väl klart att jag tyckte att för ett år sedan att livet kanske var mer toppen och uprising, för att då hade jag nyligen fått min diagnos och jag hade börjat med Elvanse och den funkade bra då. Då är det klart att man är väldigt så tjohej, liksom, vad nice där. Jag var också nybliven singel och då är allt spännande, liksom. Ja. Nu är det väl klart att man kommer lite till en kontext där man är så här, nu har det lagt sig lite. Men det är spännande, liksom. Men jag tycker det är väldigt intressant att prata om just medicin och vad man kan göra istället för medicin. Alltså jag har ju börjat med Wim Hof.
Ja, det visste jag faktiskt inte.
Och det hjälper mig jättemycket, ja. Har jag märkt.
Vill du berätta?
Wim Hof är ju andning. Det är ju en man som har kommit på, eller jag vet inte hur man ska förklara, men det är andningsövningar. Och det är inte som att så här, när man sitter i yoga eller andas i fyrkanter, utan det är väldigt speciell teknik som gör att det händer saker fysiskt i din kropp, för att du typ lurar din kropp. Och det här hjälper mig jättemycket. Och nu har jag ju varit sjuk i typ 2 veckor ish snart, vilket har gjort att jag inte gjort det här i 2 veckor, för när jag är förkyld tycker jag inte om att göra det.
Nej.
Och jag känner ju jättetydligt att jag inte har gjort det. Jag är inte alls lika grundad. Jag är lite mer så här att det känns lite i bröstet och jag är lite mer så här illa till mods. Och det tycker jag är sjukt spännande, att så här, vad kan jag göra istället? Jag har också börjat äta mer växtbaserad kost överlag. För hjälper också, har jag märkt.
Någonting som jag tycker är så sjukt intressant med Wim Hof-metoden. Jag har ju också hört det här med att andas i fyrkant och så vidare. Har aldrig funkat. För det här kan låta konstigt, men jag behöver göra tänkandet själv. Jag behöver liksom ta timen och så behöver jag, jag vet inte, min puls går upp och jag blir nervös när mitt hjärta liksom slår snabbare och så vidare. Det som jag tycker är coolt med Wim Hof-grejen, hur jag kom i kontakt med det var på jobbet. Så bara, hörni, vi behöver en andningspaus. Alla som vill vara med i en andningsövning, jag kom in i det här liksom konferensrummet, så gör vi det tillsammans. Och så slog vi på den här videon med en här, jag vet inte om det är Wim, är han svensk? Är det han som gör den här videon? Oklart, men
jag tror inte Wim Hof är svensk, men Wim Hof gör ju en film som på YouTube har hur många miljoner visningar som helst. Det är den som är main breathwork, liksom. Den som är såhär, breathe in, breathe out.
Då är han inte svensk, men vi hade en svensk såhär, instruktionsvideo i alla fall, där vi every single breath får instruktionen om in, och så hör vi liksom ett andetag in och ett andetag ut, och så gör vi det liksom i den rytmen. Alltså vi får hela som en taktpinne, liksom.
Du andas, alltså det är som att, för det är samma sak med den main videon som jag pratade om. Det är som att du andas med en person. Den andas med dig. Och sen så har du även en röst på det som är så här, breathe in, breathe out, andas in, andas ut, andas in, andas ut. Follow the wave, follow the rhythm.
Och det var så coolt, alltså så här, för jag har alltid haft ökänt svårt att hålla andan. Jag har liksom, när jag mätt tidigare så har jag liksom kunnat hålla andan i typ 12 sekunder. Det är katastrofalt. Men här så får man liksom genom videon att nu ska du hålla andan i 30 sekunder. Och jag lyckas. Nu ska du hålla andan i 60 sekunder. Inga problem. Och nu ska du hålla andan i 90 sekunder. Jag klarade av det. Och jag vet inte hur det är, men om jag får killgissa så är det för att liksom jag använder mig av syret som jag då har fört in i blodet, in i kroppen, som jag då spenderar. Men det var så coolt att, för det tvättade hjärnan.
Ja, så alltså, tack, bra beskrivning. För det är verkligen det jag känner, det tvättar hjärnan. Och för mig är det så mycket lättare att starta om jag gör Wim Hof. Om jag till exempel haft en stressig morgon, så hjälper ju den mig att restarta så mycket bättre. Att jag kan vara så här, okej, morgonen sög, men det betyder inte att resten av dagen ska suga, liksom. Det finns faktiskt jättemycket studier på att Wim Hof är bra för personer med MPF, främst ADHD. Okej, men Chris, jag tänker att vi får runda av för den här veckan. Mm. Så ses vi ju nästa vecka igen.
Jajamensan, samma tid och kanal.
Samma tid, det vet man aldrig, men samma kanal. Puss och hej!
Hej på er!